Hej, jag heter Emil V. Nilsson och det här är Naturpodden. I det här avsnittet ska ni få höra Jeanette Eggers, en människa och mamma, men också forskare och aktivist. Hon är aktiv i Rebellmammorna, Scientist Rebellion och forskare i skoglig planering vid Sveriges lantbruksuniversitet. Avsnittet spelades in en blåsig dag i Storskogens naturreservat som ligger nära Storvreta utanför Uppsala. Men innan vi lyssnar på Jeanette så vill jag tacka Rickard, Beke, Görel, Robert, Sara, Per, Katarina och Bosse för era bidrag. Naturpodden bygger ju på frivilliga bidrag och du får gärna skicka ditt eget på Swish 123-556-7870. Märk gärna bidraget med podd. Alla bidrag räknas. Kära lyssnare, nu ska du få lyssna på ett riktigt vindlande samtal som handlar om kyrkans skogsutredning, skogens framtid, men också om hoten mot mänskligheten och om hur Sverige behandlar personer som försöker uppmärksamma oss alla på världens kris. Jeanette Eggers är forskare i skoglig planering vid Sveriges lantbruksuniversitet och även aktiv i Rebellmammorna och Scientist Rebellion. Och så är hon mamma. Och det hör ju ihop, för hon vill ha en framtid för hennes barn. Vem vill inte ha en framtid? Men ändå agerar varken individer eller samhälle enligt den extremt gedigna kunskap som vi har idag. Efter mitt samtal med Jeanette blev det allt mer klart för mig att samhället inte längre lyssnar på forskarna, på kunskapen, på vetenskapen. Kanske har det politiska styret aldrig riktigt gjort det fullt ut. Inflytelserika branscher har alltid lyckats nästla sig in i maktens korridorer. Men idag är det tydligare än någonsin. Samtidigt är det livet självt, framförallt mänsklighetens själva överlevnad, som nu ligger i vågskålen. Så det jag och Jeanette pratar om ute i skogen denna blåsiga dag handlar om framtiden. För skogen, för mänskligheten, för livet i alla dess former. Och ju längre in i skogen vi kommer, desto bättre blir ljudet. Men vad heter skogen som vi står i, Jeanette?
Vi är i Storskogens naturreservat utanför Storvreta där jag bor.
Och kan du berätta lite hur det ser ut där vi står?
Ja, vi står ju mitt i skogen och här är det en hel del granar som har blivit döda där för granbarkborren. Men de står fortfarande, men de ser väldigt döda ut. Annars är det ganska blockigt, mossigt, fint. Vinden blåser lite.
Mm. Och det finns någon äldre tall här bredvid med ganska mycket... Gamla bohål av större hackspett. Och om vi vänder på så är det ju också levande granar här.
Just det.
Ja. Och de ser ganska gamla ut. Det är ganska grova grenar så att de är minst 100 år tror jag. Den här granen i alla fall som är närmast oss.
Mm.
Och sen finns det en del yngre tallar också när man tittar runt. Och några... Ja, ju mer man tittar desto fler levande granar ser jag också.
Precis, det är inte så många döda granar faktiskt. Mm. Det är ett tiotal, ja, nej, några fler. Men de står här, bidrar med lite död ved.
Mm. Mm. Och är det sån här skog som du jobbar med som forskare?
Jag jobbar ju mest med skog som används för virkesproduktion och tittar på hur man kan sköta skogen som just sköts för virkesproduktion men också för andra mål. Så vi brukar inte titta så mycket på skog som är avsatt för naturvårdsändamål eller andra ändamål. Men den ingår ju, men den gör vi inte så mycket med i vår forskning. Sen kan vi ju titta på vilka andra skogar som bör avsättas för att de har höga naturvärden, eller hur mycket skog som bör avsättas för olika ändamål.
Och om man tänker på, för du är också väldigt engagerad i klimatkollapsen. Om man tänker på sån här skog utifrån ett kolperspektiv, har du några tankar kring det?
Den här skogen är ett bra kollager. Både den levande skogen, men eller de levande träden, marken, de döda träden, de kommer ju stå här ett tag till, sen kommer de ramla ner och lagra den här kolen. De har inlagrade i många decennier till innan det bryts ner. Och under tiden är de ju livsutrymme för jättemånga arter. Mm. Så ur ett klimatperspektiv är det ju bra att ha stående skog som har ett stort kollager.
Det finns med i EU direktiv att lagra kol, bland annat genom att låta skog stå. Är det inte så?
Ja, det är ju ett beting från EU att vi ska öka kolinlagringen i framförallt våra skogar, i alltså hela marksektorn. Och det har vi mest skog i Sverige. Så kolinlagringen behöver öka.
Och nu hör vi flygfotiljen här i närheten där han drar igång. Nå, jag vet inte om det är JAS som lyfter eller någonting. När vi nu har det här ljudet, liksom, vad är det största hotet för livet på jorden, tycker du? Är det hotet om ett världskrig eller klimatkollaps eller massutdöende av arter?
Ja, vilken svår fråga, vad som dödar oss först. Det är svårt att veta, men alla är ju hot och så finns ju fler där till. Och alla måste vi hantera samtidigt. Det är en jättestor utmaning.
Och visst är de alla tre högst reella hot. För idag fokuseras det på försvar och upprustning för att hjälpa Ukraina egentligen och för att kunna stå emot en eventuellt angrepp från Ryssland. Då. Men samtidigt så har man glömt de två andra stora hoten. I alla fall i dagsdebatten så halkar de väldigt fort ut.
Ja, det stämmer. Och det är ju jättebekymmersamt eftersom de är ju minst lika stora hot. De är ju lite mer, kanske lite mindre påtaglig, vi ser det inte, vi hör det inte. Men de finns ju där, forskningen är jättetydlig att klimatkrisen är ett existentiellt hot mot mänskligheten och livet på planeten. Livet kommer ju klara sig, jag tänker kackalackor, råttor, parkslider och sånt, det kommer att överleva. Men vår mänsklig civilisation står ju inför en kollaps om vi fortsätter som vi gör.
Mm.
Och många arter tar vi då med oss i avgrunden. Man pratar väl om att 1 miljon arter hotas av utrotning. Men det kan ju bli många fler än så, för livet är ju sammankopplat.
Och vi står ju i skogen. Här finns ju ungefär hälften av den biologiska mångfalden i Sverige. Lite grovt räknat. I alla fall när det gäller lite större organismer än de mikroskopiska. Ja, men där har vi ringat in lite det jag tänkte vi skulle prata om. Så kan vi ta det lite pö om pö. Men det som är speciellt med dig i det här fallet, det är ju att du har visat ett väldigt stort civilkurage. Och du har dragit slutsatserna från det du har kommit fram till intellektuellt. Mycket på grund av att du är forskare. Har du också dragit konsekvenser av i ditt privata liv?
Ja, det stämmer. Jag har varit, eller jag har forskat om skog och klimatfrågor och hur vi bör sköta skogen och sådär i drygt 20 år nu. Men jag har kommit fram till att det räcker inte med att skriva vetenskapliga artiklar. Politiker och andra beslutsfattare lyssnar inte. Och om inte vi forskare tar vår forskning på allvar och det forskningen säger, utan bara presentera att vi står inför ett existentiellt hot på vetenskapliga konferenser och sen åker vi hem och fortsätter forska. Alltså om vi inte beter oss som om vi trodde på våra resultat, varför ska samhället ta oss på allvar då? Så jag bestämde mig för att också använda lite mer okonventionella metoder för vetenskapskommunikation så att säga. Så jag kallar mig också för aktivist nu för tiden. Och aktivist kan man ju vara på väldigt många olika sätt. Och det är jag också. Det är ju allt från att skriva debattartiklar, delta i klimatdemonstrationer, till civil olydnad.
Och nu har vi att prata om alltså. Men ska vi gå en liten sväng?
Det blir bra. Mm.
Spillkrok.
Jättekul.
Nu kom den. Ja. Spillkråkan.
Ja, flög förbi oss.
Två här. Stycken.
Ja.
Ja. Fågeldirektivets bilaga 1 tror jag. Fridlyst.
Det är jättekul att vara ute i skogen med en biolog som kan alla arter. Liksom. Det kan ju inte jag, så jag lär mig ju nya saker.
Jag kan inte alla, men jag kan den i alla fall. Du har funderat en del på liksom, människans inställning till naturen och hur vi ska förhålla oss lite mer filosofiskt. Vill du utveckla det lite?
Mm. Vi har ju i samhället en ganska sådär människocentrerad syn på naturen. Att vi står på toppen liksom, och naturen är där för oss. Det är också till och med i definitionen för hållbar utveckling, alltså, och ekosystemtjänster, allt det där är ju ett symptom av det hela. Och vi behöver ju återknyta vår kontakt till naturen och förstå att vi är en del av ett stort väv och att vi är helt beroende av naturen.
Och du nämnde ekosystemtjänster. Kan du inte förklara vad det begreppet innebär? Och är inte det ett sätt att försöka synliggöra naturens värden för människan mer?
Det är det. Och ekosystemtjänster är ju ja, de tjänster som, alltså den nyttan vi får av naturen, av ekosystemen. Det kan vara allt ifrån rekreation till virkesproduktion, alltså. Och det är ju ett sätt att försöka synliggöra naturens värde för oss. Men det är just det för oss. Alltså som om den är där för oss. Jag jobbar ju på en institution som heter Institutionen för skoglig resurshushållning. Och att se skogen som resurs, alltså den är ju ett ekosystem. Den kryllar av liv. Det är ett synsätt som förminskar storheten i livet, liksom, tycker jag.
Och vilket synsätt vill du förfäkta? Vad är det för synsätt vi borde anlägga istället?
Det är mer alltså, ekocentrerat, alltså där man sätter ekosystemen i centrum och där vi inser att vi är en del av det hela, men att vi inte står på toppen nödvändigtvis.
Ja, det har blivit lite modernt med termen regenerativt och att man ska vara en positiv kraft. Och ibland då när det kommer till människans aktiviteter i naturen så är det att det blir liksom bättre för mångfalden på grund av det man gör. Har du tänkt någonting på det? Alltså att människan istället för att vara en negativ kraft i naturen så kan det vara en positiv kraft också genom att göra någonting. Inte enbart genom att vara passiv.
Absolut. Det har jag tänkt lite på. Inte minst efter jag har läst en bok som jag älskar. Braiding Sweetgrass av Robin Wall Kimmerer. Som berättar om att hon har ställt den här frågan till sina studenter. Om människor bara är ett hot mot den biologiska mångfalden eller om de också tillför bra saker, kan vara regenerativa. Och de kom inte på några exempel. Och det fyllde väl henne med häpnad, för det finns ju sådana exempel. Och vi kanske bör från att bara eftersträva hållbar utveckling, borde vi kanske försöka ta nästa steget och försöka vara regenerativa, återskapa, restaurera.
Har du några bra exempel på, från Skandinavien, där människan är en positiv kraft? Du sa att du inte hade läst min bok.
Precis, ja, jag måste läsa din bok så återkommer jag.
Jag tänker ju att ängs- och naturbetesmarker och sånt, där finns det en väldigt stor biologisk mångfald tack vare människan.
Ja, och nu vet jag inte vad du tycker om det, men inom skogen finns det ju också möjligheter, till exempel genom naturvårdsbränningar eller annan naturvårdande skötsel i avsatt skogar, där man till exempel plockar ut lite granar så att andra arter får mer plats.
Jo, det kan man tänka sig. Jag är väl inte negativ till det i stort. Däremot så tror jag väl, det beror på lite vilka skogar det är, men till exempel skogsbete med nötboskap till exempel, eller hästar, är ju ett sätt att använda skogen till mer än bara att plocka ut stammar av träd liksom. Men vad roligt, nu tycker jag faktiskt vi gled in på en grej som jag tänkte fråga om. För du har också varit med i Göran Enanders, den Göran Enander-ledda utredningen om kyrkans skogar. Mm. Och vad var liksom uppdraget där? För fanns det inte liknande tankar i det?
Ja, där har de ju lyft in i direktivet att alla skogliga värden ska få plats i den kyrkliga förvaltningen av skogen. Även andliga och existentiella värden, inte bara ekonomiska. Så han har ju grävt väldigt mycket i det och skrivit väldigt mycket i det i den där tjocka luntan som skogsutredningen, kyrkans skogsutredning är. Och det är ju ett perspektivskifte som är nödvändigt, tycker jag.
Ett perspektivskifte på skog och skogsbruk framförallt. Kan du utveckla det lite mer, vad själva skiftet består i jämfört med kanske det som har varit rådande i Sverige fram till hans utredning kanske till och med?
Vi har ju länge sett skogen mest som möjlighet för virkesproduktion och därmed ekonomi, alltså att vi kan tjäna pengar på det. Men skogen är ju så mycket mer, och andra värden har ju lyfts tidigare också, det där med biologisk mångfald och rekreation. Men de sköts ju fortfarande ganska mycket med vänsterhanden, de har ju inte alls samma dignitet som ekonomin. Och det han, Göran Enander, har gjort i hans utredning är ju att lyfta upp de här andra värdena, för vi behöver ju ett perspektivskifte där vi inte ser att naturen får anpassa sig till våra behov, utan att vi måste anpassa våra behov till bärkraften i naturen. Annars går det åt skogen långsiktigt. Så ekosystemen är ju basen till allt. Och om de inte mår bra, då har vi långsiktigt ingen bärkraftig ekonomi heller. Så ekonomin måste ju ses som ett subset, som en del av det stora hela, istället för tvärtom.
Precis, för om man zoomar ut lite så kan man ju se att skogsindustrin så som den bedrivs i Sverige idag, den överutnyttjar resursen skog.
Man har ju i princip avverkat nästan allt som går att avverka. Nu är det ganska tomt i skafferiet. Och därför är det en så stor konflikt just nu också. För skogsindustrin har ju ökat sina kapaciteter inom industrin. Och nu behöver de invirke.
Vad behöver de göra, sa du?
De behöver avverka för att få invirke. För att ha konstanta eller ökande virkesflöden till industrin. Så och det blir allt svårare, för man har avverkat där det är lätt att avverka. Och nu är det inte så mycket slutavverkningsbar skog kvar som är lätt att avverka. Så nu Och samtidigt finns det en stor efterfrågan på världsmarknaden. Så det är en jättestor målkonflikt just nu.
Och vad var din roll i den här kyrkans utredning? För du medverkar i den.
Ja, jag har bidragit med lite analyser, simuleringar över hur det kan bli om man sköter skogen på olika sätt. Lite långsiktigt, på 50 års sikt. Så jag har gjort såna där datormodelleringar där jag har tagit fram olika scenarier och visat hur det blir med indikatorer för biologisk mångfald, för rekreation, för renskötsel om man sköter skogen på olika sätt. Och det har jag gjort tillsammans med min kollega Camilla Widmark och det finns att läsa i en bilaga till skogsutredningen.
Och det är det som är kärnan i din forskning, det är att använda det här modellering. Kallar man det modelleringssystem eller vad kallar man det för? Det är något verktyg för att planera skogsbruk egentligen, eller?
Ja, precis. Vi brukar kalla det för ett skogligt beslutsstödssystem. Det vi gör är ju att utgå från hur skogen ser ut idag, alltså en beskrivning av skogen. Vi stoppar in det i modellen och sen simulerar vi hur skogen utvecklas över tid, givet att vi sköter den på olika sätt. Och då tittar vi på ganska långa tidshorisonter, alltså 50 till 100 år.
Och heter det Heureka?
Det stämmer.
Ja, själva systemet. Och det är egentligen framtaget ur ett skogsbruksperspektiv, och då är det framförallt trakthyggesbruk som man har tagit fram modellen i. Är det rätt korrekt?
Ja, och det är ju för att kunna beskriva hur träden växer. Då behöver vi insamlat datamaterial för att kunna producera så kallade tillväxtmodeller som beskriver trädens tillväxt över tid. Och skogen har ju brukats framför allt med trakthyggesbruk i Sverige de senaste 70 åren. Så att det insamlade datamaterialet vi har att utgå ifrån för att bygga de här tillväxtmodellerna, det är ju framförallt från trakthyggesbruk. Vi har modeller för hyggesfritt skogsbruk också, men de är mer osäkra eftersom det finns så lite datamaterial. Nu har vi ändå tittat lite på hur de här modellerna fungerar och jämfört med experiment som man har gjort med fältförsök. Och då ser vi att våra modeller för hyggesfritt skogsbruk, att de underskattar tillväxten jämfört med verkligheten. Och det är ju baserat på ganska lite datamaterial. Vi hoppas kunna utvidga det framöver. Men det är ju angeläget att vi fixar det så att Horeca räknas så rätt som möjligt.
Men det har också använts i naturvårdssammanhang i forskning också, va? För att förutsäga hur olika skogar kan fungera för arter som lavskrika till exempel. Är det inte det redskapet som används då?
Ja, absolut. Det har vi. Vi har utvecklat habitatmodeller för olika arter. Som alltså säger om miljön och skogen ser ut på ett visst sätt, så finns det förutsättningar för en viss art att leva där. Och det har vi kopplat ihop med Horeca resultat för att kunna visa att beroende på hur vi brukar skogen, öka eller minska habitatarealen framöver.
Mm. Vad är upplösningen i den här modellen? Är det 12 meter har jag för mig? 12 gånger 12 meter?
I de där habitatmodellerna, de räknar ju på rastercellsnivå, men i själva Horeca räknar vi på trädnivå. Alltså själva tillväxten, men sen tittar vi oftast på bestånd.
Ja.
Skogsbestånd.
Och bestånd är ju skogsbrukets sätt att se på det hela. När man är ute i skogen, om vi tittar runt här, så är det ju... Alltså vi står ju i Storskogens naturreservat. Och hur skulle Heureka bedöma en sån här skog? Eller hur bra skulle modellen vara på att bedöma den här skogen? Om du tittar runt lite, vad ser du?
Alltså, det beror ju helt på hur bra indata man samlar in. Och för att mata Horeca behöver vi ju veta hur stora träden är. Helst också hur mycket dödvet som finns och så vidare. Men oftast har man inte så jättebra beskrivning av skogen för att det är ganska dött att samla in jättebra datamaterial. Så då utgår vi antingen från så kallade taxytor från Riksskogstaxeringen. Det är ju små ytor där man verkligen har mätt det mesta. Där har vi en jättebra beskrivning, men då är det bara små ytor med någon radius på 7-10 meter. Och annars jobbar vi med så kallade beståndsregister. Det är alltså en beskrivning av skogen som är ganska översiktlig och som säger i det här skogsbeståndet, som är alltså någorlunda enhetlig, är medeldiametern si och så och medelvolym si och så. Och som du säger är ju ett bestånd inte helt homogent, utan det finns ju variation där. Och det har vi ju svårt att avbilda i Horeca. Då måste man ha andra metoder.
Ja. Jag tror ju att många missförstånd när det, i skogsdebatten handlar om att skogsbruket, skogsindustrin pratar om bestånd. Som de ser på som något ganska homogent. För det blir det ju om man kalavverkar, markbereder och sen planterar. Då får man någonting väldigt homogent. Men här står vi ju i en naturskog. Storskogens naturreservat. Bredvid oss en tall på typ 150-200 år. Vi har en gran på kanske 90-100-110 år. Vi har björkar som är både döda och levande. Vi har en våtmark här i närheten med ganska mycket död ved, men också äldre tallar av lite mindre storlek. Och sen har vi väldigt unga granar också som kommer, spärrgreniga såna här granar som står och väntar på att det ska öppna sig lite så att de kan växa upp. Och det, till exempel i miljömålsberedningen så blev det ju bråk om det här, för att det här är ju en naturskog. Det här är ett där de naturliga processerna är de dominerande, helt klart. Och jag tror att konflikten handlar i att om man inte förstår det, om man bara förstår skogsbrukets logik, då blir det svårt att prata med ekologer och vice versa. Liksom. Men det är spännande då med det här verktyget som är väldigt kraftfullt och går ju att använda till exempel för lavskrika och för hyggesfritt skogsbruk, precis som för trakthyggesbruk då, även om det underskattade tillväxten lite kanske. Mer forskning behövs där.
Ja, alltid. Absolut, och det används ju mycket. Vi har nyss firat att den 100:e artikeln som har använt Horeca, alltså vetenskapliga artikel, har publicerats i fjol.
Ja, vad roligt. Ja, men det här var en lång liten utvikning då, men kyrkans utredning, hur tycker du utredningen blev? En Anders, liksom det han lämnat fram?
Jag tyckte den blev jättebra. Han har ju verkligen grottat ner sig i allt möjligt, alltså skogens olika värden. Han har pratat med väldigt många människor, folk inom kyrkan, egendomsförvaltningen, barn, unga, många som berörs av hur kyrkans skog brukas. Och så har han pratat med forskare, haft en massa rundabordssamtal och sammanfattat det hela väldigt bra. Så och kommit fram till rekommendationer som jag ser det skulle ta kyrkans skogsbruk ett jättestort steg mot ett hållbart skogsbruk, så som jag ser det. Så jag är jättenöjd med resultaten från utredningen. Det är klart att man alltid kan kritisera några små saker eller säga de där procentandelarna för olika saker. Det kan man kanske prata om och så vidare. Men på det stora hela tyckte jag att han har gjort ett väldigt bra, gediget jobb. Så nu blir det ju spännande vad efter alla remissvar som har kommit in, jag hörde att det var 1300 vad det blir av det hela. För det har ju också visat sig att det finns ett stort motstånd också inom kyrkan.
Vi får se om det blir gamla eller nya testamentet som vinner.
Ja. Ja.
Eller första Mosebok mot resten av Bibeln.
Ja, nu är jag inte så beläst vad som gäller Bibeln, så det kan jag inte.
Nej, men jag, det är inte jag heller. Men det står någonting om att människan ska skörda av det, att ta från fiskan i havet. Och liksom, på tal om det här med att bara ha en människocentrerad syn på naturen, det är i första Mosebok.
Just det, jag försökte läsa Bibeln en gång i tiden. Jag är inte döpt ens. Jag är uppvuxen i Östtyskland och där hade vi... Och där var det inte så poppis med religion. Men jag gav ju upp när det kom till alla de där namntavlor. Han som var son till honom, som var son till honom. Då blev det för tråkigt, så jag gav upp.
Ja. Ja, nej, men det är tråkigt. Vi skiter i Bibeln. Men vi ska inte skita i... Skogsutredningen, hur tycker du den har tagits emot?
Väldigt blandat. Det har ju visat sig att det finns ett stort motstånd inom kyrkan, men också kanske från det skogsindustriella komplexet mot att kyrkan förändrar sitt skogsbruk och på så sätt kanske skulle ses som föredöme. Att det finns en stor rädsla för förändring inom skogsbruket, och det är ju synd, för vi kan ju inte stagnera i det som är. Det finns ju alltid saker vi kan göra bättre. Och alltså, ur mitt forskningsperspektiv är det ganska tydligt att vi behöver en ganska stor förändring för att skogsbruket ska kunna bli hållbart. Inte bara lite små saker, utan vi måste ju avsätta skogar med höga naturvärden, få mycket mer variation i skogsbruket, ta mycket mer hänsyn till renskötseln, klimatanpassa, klimatanpassa, klimatanpassa. Och då att fortsätta som vanligt i det gamla tankesättet, det kommer inte fungera i det långa loppet. Vi har ju också krav på oss från EU, och att bara försöka prata bort det och säga nej, men de är byråkrater, de förstår sig inte på skog, vi vet bäst. Jag har svårt att se att det kommer fungera.
Och har det varit en konstruktiv debatt som har förts efteråt, där alla tar hänsyn till forskares synpunkter och sådär, eller hur liksom fungerar den? Är den konstruktiv?
Nej, jag tycker inte att den har varit konstruktiv, utan man har försökt svartmåla, man har ljugit om inanda, om skogsutredningen, och man har inom kyrkan, inom egendomsförvaltningen verkligen fört det där, alltså skogsindustrins narrativ om att vi är redan jättebra och ekonomin är det viktigaste. Vi behöver ingen omställning. Och det var ingen vacker syn. Samtidigt, argumenten, alltså de är ju alltid samma. De kör ju med samma argument hela tiden. Det är lite tröttsamt.
Variation förnöjer liksom.
Ja. Men det kanske också visar att de inte har andra argument än att skrämmas med att det blir intäktsförluster. Och det blir det ju. Det ska man inte sticka under stolen med. Men vi kan inte äta pengar. Och pengar kanske inte är det som kyrkan ska värdera som högst, utan de har ju en trovärdighet att bevara, eller när det gäller skogliga sammanhang, återuppbygga.
Precis, för annars måste man ju fråga sig om Jesus körde skördare eller skotare eller de här markberedningsmaskinerna. För att det blir ju en väldigt snäv syn på hållbarhet.
Nej, men verkligen. Och sen är det naturligtvis en jättestor målkonflikt också, för vi behöver ju skogsprodukter. Vi använder dem varje dag. Vi omges av dem hela tiden. Men vi kan ju som inte fortsätta överkonsumera som vi gör idag. Här i Sverige konsumerar vi som om vi hade 4 planeter. Det är samma sak i många andra länder i världen. Också de som vi exporterar till. Så vi måste ju öva oss i förnöjsamhet och minska vår konsumtion och vara tacksamma för det vi har, men inte köpa skit hela tiden.
Man kan gå ut i storskogen istället och lyssna på spillkråka. Det kostar ju ingenting, särskilt inte för dig som bor precis bredvid.
Nej, eller hur? Och det är så mycket roligare än att vara på ett shoppingcentrum och dessutom är det gratis.
Men handlar inte det här lite om den här diskrepansen eller dissonansen mellan vad vi vet teoretiskt och vad vi sen gör i praktiken? Finns det inte ett väldigt stort gap däremellan?
Ja, det finns ju ett jättestort gap och det växer ju. Vi har ju pratat om det där med hållbar utveckling i decennier, men vi kommer allt längre bort från det för att vi... Ja, att ekonomin är så tillväxtberoende tror jag är en stor anledning till det. Och våra politiker vet inte, antingen vill de inte erkänna det eller så vet de inte hur de ska ta ut oss ur det här tillväxtberoendet. Och ekonomisk tillväxt är ju väldigt nära sammankopplat med energianvändning och materialanvändning. Så ökar vi den ekonomiska tillväxten, ökar vi också vår energianvändning och vår materialanvändning. Och det är klart att det inte är hållbart.
Ja, det här tänker jag vi ska utveckla lite mer. Jag tycker det är superspännande, för att jag tror att Yuval Harari kallar det för intersubjektiviteter, sånt här som en överenskommelse mellan människor, men som om de här människorna skulle försvinna, då finns det inte längre. Mm. Och det ekonomiska systemet är ju egentligen ett sånt, en kollektiv överenskommelse mellan människor. Medan den här tallen som jag har här bredvid, den är ju på riktigt. Ja. Den finns även om alla människor på jorden skulle försvinna. Ja. Liksom, förstår du vad jag menar?
Nej, men absolut. Pengar är ju ett påhittat system. Om vi slutar acceptera det eller tro på det, då är de värdelösa. Mm. Och det kan, pengar kan vi ju dessutom skapa med en... Det kan banker skapa med en knapptryck. Träd behöver växa i många år innan de blir så här stora och fina.
Ja, den här är ju typ minst 150 tror jag. Så att det tar ju i alla fall minst 150 år.
Ja, eller hur? Mm. Jag tänker ibland att jag... Alltså, en skördare, det tar ju inte många sekunder för att avverka ett sånt träd. Och det har vuxit i kanske 100 år eller mer. Nu kommer det här trädet ju inte avverkas i närtid eftersom det är i en naturreservat och vi får väl hoppas att det är skyddat för all framtid. Men att avverka ett träd som har vuxit i 100 år på några få sekunder utan att ens svettas. Alltså, ja, det skavar lite i mig ibland när jag tänker på det.
Och enda möjligheten till att vi klarar av det är på grund av fossila bränslen. Annars skulle vi inte ha de musklerna.
Absolut, så är det ju. Och de måste vi sluta använda och använda våra egna muskler igen. Mm.
Domherre. Det var en gång en stig. Jag vet inte om vi är på stigen, tror du?
Ja, jag vet inte.
Har du läst Thomas Tranströmer?
Nej.
Han har en dikt som är... Jag kommer inte ihåg den ordagrant, men... Den går lite så här. Det finns en glänta i skogen som man bara hittar om man går vilse.
Ah, fint!
Jag tänkte vi skulle prata lite om det här med att ha en djup kunskap som du har som forskare och att dra slutsatserna av sin kunskap och all den utbildning man har tagit till sig.
Ja, Jag tillhör ju de forskare som har tagit steget och har uttalat mig och försöka delta i samhällsdebatten om skog, men också om klimatkrisen och så vidare. Och jag ser ju att det finns många forskare som är oroliga, som inte vågar uttala sig, eftersom samhällsdebatten, framförallt om skog men även andra frågor, är så infekterad att man riskerar påhopp och att man därför väljer att vara tyst. Och jag tänker att vi forskare behöver ju bli modigare, säga som det är, ta bladet från munnen, och att det inte räcker att bara skriva vetenskapliga artiklar och åka på konferenser och prata om det där, utan vi har ju den där tredje uppgiften att samverka med omgivande samhället, och befolkningen förväntar sig också att vi deltar aktivt i samhällsdebatten. Så vi måste ju göra det. Sen finns det ju väldigt många krav på oss forskare. Vi har lite ont om tid ofta. Det är ju inte så att man sitter och rullar tummarna direkt. Så jag förstår ju också att man kanske upplever att man inte orkar, att man inte har tid. Men det duger inte längre, tycker jag, för att vi är i ett så allvarligt läge att vi behöver ta oss den tiden och uttala oss. För om inte vi säger som det är, och om vi tillåter det här kunskapsföraktet ske, som vi ser nu i politiken, då är vi väldigt, väldigt illa ute. Och då finns det inte heller förutsättningar för akademisk frihet och fri forskning framöver. Det är ju också hotat. Så vi måste ju verkligen motverka de här tendenserna genom att stå tillsammans, stärka varandra och prata ut. Och sen kan man ju ta steget och göra mer, det har jag ju också gjort. Men huvudsaken är ju att man vågar kliva utanför sin bekvämlighetszon ibland och säga som det är.
Jag har ju otrolig respekt för det civilkuraget som du och andra faktiskt visar. Och visar att människan trots allt är ett ryggradsdjur. Det är väldigt viktigt. Men om man ser på samhället i stort, tycker du att samhället, staten, tar den akademiska kunskapen på allvar? Alltså den etablerade kunskapen som är publicerad i vetenskapliga tidskrifter och jada, jada, jada. Liksom det som vi verkligen vet stämmer. Tar man det på allvar?
Absolut inte. Våra politiker uppvisar ju en kunskapsförakt som är slående, måste jag säga. Alltså, den gör mig väldigt illa till mods. Inte bara i skogliga frågor, men också om frågor om köttätande, om kriminalitet, bildning, om allt möjligt. Så det är jätteallvarligt. Och det är ju, det riskerar ju vår, alltså det är ett risk för, ett hot för demokratin, som jag säger det.
Jag brukar säga att biologer har misslyckats i att visa allmänheten varför biologisk mångfald är viktig. Men det är ju lite samma sak, det är det att politiker tar inte det på allvar. De tycker inte den kunskapen är värd någonting egentligen, om man ska vara ärlig. Men som du formulerade så är ju det här kunskapsföraktet betydligt större. Så då gäller det egentligen all forskning. Och inte bara naturvetenskap utan all forskning som bedrivs på universitet och högskolor. Men hur ska man göra då? Hur ska vi göra knowledge great again?
Åh, vilken liten fråga. Ja, jag tänker vi måste börja med att prata om det. Vi måste ta oss tid att prata om det och kunna komma fram till hur vi gör. Själv tycker jag att det är jätteviktigt att man har ett nätverk. För hade jag varit helt själv utan att någon står bakom och bredvid mig, hade jag inte heller vågat. Man behöva kollegor, vänner, bekanta som hejar på, som också vågar och som fångar upp en om man behöver det.
Och det har ju dragit till sin spets här i Sverige. Vi har ju då Åhuskonventionen som säger att man har rätt att yttra sig som organisation, som förening tror jag. Att det måste vara inom någon typ av förening. Och du har pratat med en sändebud från FN. Kan du inte berätta lite mer om det?
Ja, specialrapportören för Århuskonventionen var ju här i Sverige i 2 dagar nu under veckan. Och han har pratat med regeringsföreträdare, men han vill också träffa aktivister. Så tillsammans med en grupp aktivister hade jag ju ett möte med honom. Advokater var också där och vi har berättat lite om våra egna erfarenheter av repression av just miljöaktivister. Och det var ganska tungt att lyssna på det i 2 timmar. Alltså jag fick höra berättelser om polisvåld, om rättsosäkerhet, om poliser som hittar på, om advokater som var oroliga för utvecklingen, om politiker som kallar fredliga miljöaktivister för extremister och farliga. Så det är ju en allvarlig utveckling och jag är glad för att han, specialrapportören Michael Forst heter han, att han har tagit sig tiden att komma till Sverige. Och det var ju just av anledning till att det har funnits lite allvarliga fall här som han har bevakat. Han har skrivit brev till regeringen och var inte nöjd med svaret han fick. Så anledningen till att han besökte Sverige är ju inte så rolig. Men jag är glad att han kom och att det får uppmärksamhet. För det finns ju en rätt till fredliga protester. Och den är viktig för demokratin. Och om den blir allt svagare, det här skyddet av demokratin och möjligheten att protestera, är vi väldigt illa ute.
Naturpodden produceras av mig, Emil V. Nilsson. Mer information om podden och nyheter från naturen hittar du på natursidan.se. Natursidan.se.